Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Av DIF-podden som idag kör via Skype igen. Vi ska börja med att tacka alla för deltagandet i vår vårstädning. Vi har grejer på gång som gör att ljudet kommer vara väldigt mycket bättre även på distans. Så vi lyfter på hatten och tackar. Det blev ett visst överskott, eller kommer bli ett visst överskott som vi kommer kommunicera vidare senare vad vi gör med det, men en inte alltför vågad gissning är att det blir Östra station som nås av överskottet. Men idag ska vi snacka lite hockey. Det har ju varit si och så med det under året och ambitionen var att få till löpande hockeypoddar, men det är ganska tidskrävande och vi har inte fått ihop pusslet alls. Robin har jobbat extremt mycket. Och jag själv har inte hunnit med. Så därför så säger vi välkommen till Anton Högsander.
Tack så mycket.
Anton, du kör ju väldigt mycket Djurgården hockey på Svenska fans. Ett våldsamt tempo.
Ja, jag försöker så gott jag kan i alla fall.
Ja, och tanken med det här är ju att du ska först och främst idag så ska du summera säsongen som har varit och vi ska prata lite kontraktsituation, lagbygge, ta in en del lyssnarfrågor och så vidare. Men sen är ju tanken längre fram att du ska leverera det vi misslyckades med under förra året. Så än så länge får man leva med om ljudet inte skulle vara helt perfekt, men vi kommer att förse dig med grejer så löser vi det här också.
Det låter bra.
Yes. Berätta lite om dig själv innan vi drar igång.
Ja, jag heter ju Anton och är 29 år och skriver som sagt för Svenska fans. Så mycket jag kan och så mycket jag hinner. Ja, det är väl typ det.
Järnkoll på hockeyn. Jo, men det måste man ge.
Ja, men det tackar jag för i så fall.
Håller man in Anton Högsander på Twitter så får man ju bra uppdatering kring Djurgården främst då, men även hockey allmänt?
Ja, jag har väl ett genuint intresse sedan långt tillbaka, och speciellt Djurgården då. Och håller igång ganska flitigt på Twitter. Det är ju ett väldigt bra forum där, och skriver som sagt en del för svenska fans. Försöker få ut några artiklar i veckan i alla fall, så det är lite flow på något sätt.
Mm. In och följ Anton om ni inte gör det och är hockeyintresserade, ska man väl säga. Det ska bli intressant där, för jag vet ju att så fort det är hockey i podden så märker man att antalet lyssningar ökar. Det tyder ju på att det finns en dels en delad hockey- och fotbollspublik. För sen nästa avsnitt när det inte är hockey så går det tillbaka till tidigare nivåer. Så ja, det här, vi hoppas att det här tas emot bra. Ni får gärna komma med input, konstruktiv feedback och så vidare, så ska vi se vart det här landar. Men vi drar igång då, Anton.
Absolut.
Ja, hockeyn förra året då.
Snöpligt slut såklart.
Yes, fortsätt.
Ja. Nej, men om man ser generellt till Djurgårdens säsong så var det ju ändå lovande inför slutspurten där. Även om bortaspelet svajade så såg man ju extremt stark ut på hemmaplan. Och spelare som Patrik Bellung till exempel hade börjat komma igång mer och mer. Och fanns ändå en känsla av att det skulle kunna bära relativt långt. Men sagt, det blev ju väldigt rumphugget tyvärr.
Rumphugget har jag nog aldrig hört tidigare. Men ja, för en som inte är lika insatt så skulle jag väl vilja flika in med att det kändes som att Djurgården aldrig riktigt tog i mer än nödvändigt. Håller du med mig då?
Ja, till viss del absolut. Det var ju ändå en känsla av att laget kanske inte riktigt var på max. Även om man ser till hemmaspelet där de ändå tog 16 raka hemmavinster, så var det ju tydligt att där fanns det ju ändå någonting tryggt att luta sig mot. Men just det där maxtempot såg vi ju inte jättemycket av generellt. Och det vi kanske lite där var inne på just med en spelare som Berglund till exempel, att det kändes som att hans bästa tid var på gång på något sätt. Och överlag efter nyår där så var ju Djurgården ett annat typ av lag, tycker jag i alla fall. Och det visar inte minst deras svit där, och att de ändå lyckades bygga upp ett så pass starkt hemmaspel. Och ja, men att de ändå hade någonting att rida på där. Så ja.
Det är ofta som den, alltså hemmastyrkan eller hemmafacitet lyfts när man snackar om Djurgårdens förra säsong. Men om man tittar på borta statistiken så på 26 matcher så blev det 27 poäng med 81 mål insläppta av 52 framåt. Är inte det ganska så dåliga siffror? Man parkerar på en nionde plats i den tabellen.
Ja, man ser till de förväntningar som fanns på Djurgården. Det var ju ändå så att journalistkåren gick ut och sa att Djurgården skulle utmana om SM-guldet. Så det är klart att det är ju inte alls en godkänd siffra. Sagt, det var ju hemmaspelet som räddade laget i slutändan. Och det är ju frågan hur det hade gått framöver med tanke på att de inte hade haft hemmaplansfördelen då. Så det är klart att det var någonting som inte riktigt stämde på bortaplan. Och det är ju alltid svårt att sätta finger på exakt vad det är. Men det var som att de inte riktigt var påkopplade när de väl reste utanför Stockholm.
Nej, vad tror du det beror på? Alltså...
Ja, det är ju det som är frågan. Alltså, det känns ju som att Robert Olsson tjatade om det där gång på gång. Att ändå spelarna var införstådda med gameplanen och just där att man måste komma ut med full energi och hög forechecking och verkligen pusha med skridskoåkningen. Men någonstans var det som att den där lilla delen inte riktigt satt där den skulle på borta is. Och Det är ju sagt, det är svårt att gräva fram exakt vad det kan vara, men någonstans så känns det som att det var lite psykologiskt ett tag där, att ja, men som att de var inte riktigt närvarande på det sättet som de behöver vara, och som de ändå var hemma på ett annat sätt då.
Mm. För det skulle vara rätt intressant att nästan grotta ner sig i det där, för nu ska jag säga att jag såg inte långt ifrån alla matcher, såg ganska lite för dem, men där jag väl såg och sammandrag och sånt, så man gjorde ju, kunde ju göra ganska bra hemmamatcher för att sen, ja men i princip innan halva matchen ens var spelad på bortaplan två dagar senare, så var det tokkört liksom.
Mm.
Från att ha gjort allt det där jobbet som du nyss nämnde att Robban har påpekat liksom, till att det inte ens finns några tendenser till det.
Mm. Ja, det är det som är så fascinerande med det här gänget och har varit senaste säsongen, att man inte riktigt kan greppa, för att de har ju en så tydlig plan, och när de väl följer den så är de ett av Sveriges absolut bästa lag. Och det blir ju nästan till som en maskin som bara pumpar på och som kan köra över vilket motstånd som helst. Men sen är det som att de kombinerar de här dipparna, och då kan det ju se ganska skrämmande ut faktiskt. Där speciellt försvarsspelet svajar väldigt mycket och man knappt får ut pucken ur egen zon. Man får problem med uppspelen, man får problem med de offensiva ingångarna. Markeringsspelet funkar inte. Alltså det kan bli som ett virrvarr av negativa aspekter i det där som nästan till, det känns som att man tittar på ett annat lag. Och sen några, som du säger, några matcher senare så kan de studsa tillbaka och ja, men nästan till publicera sitt motstånd. Och någonstans det jag tänkt på under de senaste säsongerna här är väl kanske just att det kan grunda sig lite i det här med alltså spelidén och tanken kring det, för att någonstans så kräver ju den max av spelarna nästan till hela tiden. Om de på något sätt ska kunna spela den här ishockeyn där de är puckförande och där de helt enkelt pressar ner motståndarna, så kräver det att de är påkopplade till 110% hela tiden. Och när det diffar då, vilket egentligen så är det förståeligt, för varje match kan man ju kanske inte gå ut och vara 110%, även om i den bästa världen så ska det vara så. Så kan det liksom vara där någonstans som, ja, men som det inte riktigt stämmer då.
Men ja, jag hör dig, och om jag får göra en, vi ska inte prata fotboll alls idag, men nu gör vi ett litet undantag. En stor framgångsfaktor på fotbollen förra året var ju verkligen att truppen köpte ju Kim och Tolles spelidé, sättet man tränar på, sättet man skulle uppträda på. Om någon var sjuk, skadad, kom det in någon ersättare som kanske alltså på ovana positioner. Men det märktes knappt det tappet. Och om man då hoppar tillbaka till hockeyn då, att det då och då, främst på hemmaplan, så gjordes jobbet. Är det kanske en svaghet från, alltså jag tänker ledningshåll, har man, är det fel spelsätt, spelidé, eller har man fel spelare, har man fel ledare som inte får med sig truppen, är det där det handlar om, eller är jag för negativ alltså i mina frågor här?
Nej, men alltså det är ju någonting som har diskuterats flitigt på diverse forum och i trådar och sånt där. Att det finns tankar kring om spelidén är för pass... att den är för pass komplicerad, ska man kanske inte säga. Men att den ändå sätter en för hög standard på något sätt. Och sen även då att det har funnits svårigheter för ledarna då att på något sätt motivera spelarna till att faktiskt följa till punkt och pricka. Men samtidigt som man tittar på vad Djurgården har presterat senaste säsongen här, så är det ju ändå en framgångssaga, även om det inte har blivit någon guld än. Om man ser till SM-finalen förra säsongen, och även om den här säsongen kanske var en missräkning, man ser till tabellplatsen, så var man ändå bara 4 poäng efter andra platsen. Så det är klart, det fanns ju ändå stora möjligheter att gå långt den här säsongen också. Så,
ja, för det ska man ju flika in. Det var ju en rätt tajt favoritlaga av säsongen, eller av hockeysäsongen. Det var väl bara Luleå som stack ifrån lite där.
Ja, precis. Luleå var ju outstanding på det sättet och såg sig verkligen som favoriter här in i slutspelet. Men det, så här, generellt så tycker jag absolut att Djurgårdens sätt att spela på är helt rätt, och jag tycker att Robert Olsson också är helt rätt person att leda Djurgården framåt. Så någonstans så är vi mer inne på just att de här höga topparna och djupa dalarna kanske är något som tyvärr ingår i Djurgårdens sätt att på något sätt ta sig framåt under en säsong och hitta rätt. Och sen att man på något sätt ändå lyckas växla upp efter nyår och spelar sin bästa hockey framåt våren där och faktiskt kan toppa formen när det behövs som mest.
Ja, det är klart att det är ju ett slutspel man ska prestera, det håller jag med om. Men man gör det lite svårare för sig genom att inte hamna så pass högt i tabellen så att man får hemmaplansfördel så mycket som möjligt.
Absolut, så är det ju. Det är ju verkligen negativ aspekt i det där, och speciellt när man får jaga så pass mycket som Djurgården fick här. Det var ju tur att de faktiskt lyckades bygga upp den här sviten som de gjorde inför slutet här nu, för annars så hade det sett betydligt värre ut. Så det är klart, i den bästa världen så hade de hittat rätt från första början och hållit till en jämn nivå på det sättet. Men känslan har varit senaste året att man kan aldrig riktigt räkna ut Djurgården. Även om det kan se riktigt risigt ut så kan de studsa tillbaka matchen efter. Det är ändå en styrka i sig på något sätt.
Ja, jag skulle vilja säga att Djurgården, alltså om man tittar på ett ännu större perspektiv eller bredare bild, allt vad det kommer till ekonomin och förutsättningar i Stockholm och hela den biten, att Djurgården som inte har haft, har väl inte heller toppekonomierna, men någonstans, hur uträknade man än är eller hur begränsade man än är i sina möjligheter, så levererar man alltid. Det dyker upp 4-5 stycken som liksom tar enorma kliv det året och bidrar till att Djurgården liksom slår mångas förväntningar. Och så har det ju varit, även om det var väldigt länge sedan Djurgården tog guld nu och så, alltså ända från att man gick upp igen, mer eller mindre.
Det har ju varit väldigt häftigt att se hur Djurgården faktiskt har jobbat kring det där, att man har scoutat rätt på det sättet, man har plockat in spelare som har varit rätt för Djurgården och rätt för spelaren själv då. Och sen lyckas förädla egenskaperna av spelaren och verkligen skruva till detaljerna och gjort att den här spelaren i fråga har blommat ut och blivit en tongivande spelare. Och det är med ganska små medel om man ser till, om man skulle värva som spelare direkt från marknaden bara. Så det är ju enorm kudos till Jocke Eriksson och även ledarstaben som verkligen har hittat en bra modell där.
Ja, verkligen. Håller du med mig om jag säger att förväntningarna inför året, eller förra året då, var att målvaktssidan, frågetecken, backuppsättningen, bra, forward, bra. Hur tycker du, om du nu håller med mig i det här, hur tycker du att säsongen blev utifrån de förväntningarna då?
Alltså om man börjar bak direkt där med målvaktsuppsättningen, så var det ju ett jättestort frågetecken. Med tanke på den säsongen som Svedberg hade upp i Timrå så var det ju många som var oroliga för var det skulle landa någonstans med värvningarna av honom. Men sett till den ishockey han har presterat så har ju han varit en av de absolut viktigaste delarna i Djurgården den här säsongen. Och det är ju ändå häftigt att se en spelare studsa tillbaka på det sätt som han har gjort. Och han har ju verkligen visat att han är en väldigt skicklig målvakt på SHL-nivå. Om man ser till backupen där, Robin Jensen, han gick ju sönder tidigt och tog in Kari Räme där. Och han kändes som en väldigt spännande backup. Även om han hade en tung avslutning där. Han fick ju ändå en bra sista match där, men det blev ju ändå en bra mix där på målvaktssidan som kändes lovande inför slutspurten. Så målvaktssidan kändes ju ändå stabil från mot vad man trodde inledningsvis, då det fanns väldigt mycket frågetecken. Om man ser till backsidan så tycker jag väl där någonstans att där såg det ju väldigt lovande ut, och där kanske inte riktigt det levde upp till de högställda förväntningarna som fanns. En sån som Marcus Högström kändes inte riktigt, jag kunde inte riktigt känna igen honom. Även om han lassade in en hel del poäng så var han inte alls den dominerande spelaren som han var förra vändan när han var i Djurgården. Däremot en spelare som Tom Nilsson tog ju kliv framåt och gjorde det riktigt bra. Men om man ser generellt så var det ju väldigt mycket felpass, markeringsmissar, svårt att få ut pucken ur egen zon. Så där fanns det ju helt klart mer att önska.
Varför tror du att det blir så brett? För du här liksom tolkar det som att du tycker att det var överlag på backsidan. Varför tror du att det blir så brett i hela backuppsättningen, att det är svårt med passningen, att man slarvar och ut ur egen zon och hela den biten? Hur kan det vara så utbrett?
Säg det, alltså det är psykologin i det på något sätt. Att inte kanske riktigt göra det där jobbet som krävs, alltså de här goda vanorna som det snackas om. Att man på något sätt, det är väldigt, väldigt svårt att sätta fingret på varför inte så pass enkla delar i spelet faktiskt fungerar som de ska. För att om man ser till den skickligheten som finns på backsidan så tycker jag ändå att sådana beståndsdelar borde sitta mer, betydligt bättre. Den analysen är ju svårfångad på något sätt, för att det känns som att det har lite att göra med just det där att Djurgården har de här topparna och dalarna, att man på något sätt vissa matcher bara bestämmer sig för att nu sitter passningen där de ska, och vissa matcher så bara faller igenom. Och man önskar att man kunde man kunde komma underfund med vad det beror på.
Framåt då? Där var det också ganska höga förväntningar, även om det stod väl klart ganska länge att Dick inte skulle vara med från början och att det eventuellt skulle dröja ett tag. Men däremot så tog man ju in en kraftig knall i form av Patrik Berglund istället.
Ja, det var ju sjukt häftigt att uppleva den värvningen faktiskt, för det kändes som att hela hockeysverige drog sina blickar mot Djurgården då.
Var han så stor?
Ja, men det måste jag säga. Alltså jag vill ändå hävda att det är kanske 2000-talets största värvning. Sett till alltså hans meriter och den åldern han då är i. Att han har många år kvar på sin absoluta toppnivå. Så det är klart att det var en riktig knall. Och det gav ju ett enormt sug inför säsongen, och det märks att du börjar snacka som Djurgården på ett helt annat sätt efter det, och alla nästan till alla journalister gick ut och sa att ja, men Djurgården har gjort den bästa värvningen, Patrik Berglund, vilket känns givet liksom med tanke på de meriterna som sagt han har.
Levde han upp till det då?
Alltså både och. Jag tycker att någonstans så måste man ändå se till den platsen han kom ifrån, med tanke på att han valde att lämna NHL under de omständigheterna han gjorde, och att han inte spelade ishockey på ett bra tag innan han kom in i Djurgården, att han hade haft ett uppehåll och sen hade en tung försäsong med skadebekymmer. Om man ser till målskörden så var han ju absolut, tycker Elina, han kanske kunde ha petat in några puckar till, men han levererade ändå och var ändå en bärande spelare på det sättet. Och hans avslutning på säsongen var ju väldigt, väldigt lovande. Det kändes som att han växlade upp där och var verkligen redo för ett slutspel. Så Det är klart han kanske inte nådde upp till den maxnivån som man som många hade trott där. Det snackades om 50 poäng eller poänglika vinnare. Men jag tycker ändå att han var ju väldigt viktig för Djurgården. Och det betyder mycket där i slutändan.
Ja, hur mycket tror du att en sån värvning, alltså en sån med den erfarenheten han har, tror du betyder för övriga i laget? Nu har de ju visserligen Josefsson där, men det känns ändå som att Berglund är väl några hack högre upp när det kommer till erfarenhet och så.
Mm. Alltså jag tror det är sånt är superviktigt. Alltså det är ju, det hör man ju alltid om kring hur unga spelare utvecklas, att de tittar på det äldre gardet på något sätt, de som har varit med och de som har upplevt saker och ting. Så det är klart att det måste vara en enorm boost att få in en spelare som Patrik Berglund i laget. Det ger ju absolut en känsla av att vi är att räkna med, och att en spelare av hans kaliber faktiskt landar i Sverige. Jag skrev någon tweet under säsongen när han har gjort den här fräcka straffen mot, jag tror det var Leksand, han gjorde en Foppa-variant. Att passa på att njuta där, för att det är inte alltid en spelare som Berglund kommer till Sverige i den delen av karriären han faktiskt är.
Nej, nej. Jag tänkte på resten av offensiven då. Har du några tankar kring?
Ja, det finns mycket tankar som helst. Jag tänker på en sån som Manuel Ågren som verkligen studsar tillbaka efter sin förra säsong som spolerades av hans sjukdom där, och var verkligen strålande rakt igenom med sin speed och sitt målsinne och sitt sätt att på något sätt hela tiden arbeta igenom varje situation och hitta passningsvägar bara på något sätt kliva in och köra sitt race. Det var sjukt häftigt att se hans utveckling. Och väldigt trevligt att han kritar på här nu också.
Ja, jag tänkte precis fråga dig. Hur viktigt var det för Djurgården?
Extremt viktigt. Om man ser till den ishockey som Djurgården vill spela, så är ju han, ska vi säga, den perfekta spelaren. Som står för fart, som står för arbete, som ändå har det lilla extra i form av med målsinne och spelskicklighet. Så det var ju väldigt tungt att höra att han först var klar där för HV71 en vända. Det var ju total ångest faktiskt. Så det var ju väldigt, väldigt skönt att det gick snabbt där och att han kitade på för rätt klubb.
Ja, där skulle man vilja veta hur, alltså vad som hände för Madhawk brukar ju ha ganska bra på fötterna när han skriver någonting.
Och verkligen.
Det här var ju verkligen tvärvänd ju. Från att han var klar för HV till en fortsättning.
Ja, men någonstans så tror jag hade att göra med att Jocke Eriksson gick ut och sa att alla förhandlingar var stoppade för tillfället med tanke på världsläget. Manuel Ågren nämnde ju där på hemsidan i intervjun att han såg sig om efter alternativ med tanke på att han ville veta var någonstans han skulle spela. Och då dök väl HV71 upp där. Och med tanke på hur snabbt det gick efter att Madhawk ändå nämnde det här kring HV och att han blev klar för Djurgården igen, så är det rätt uppenbart att det ändå fanns någonting där. Det tror jag ju. Och det var väl så att Djurgården bara klev in och antingen bjöd samman eller bjöd över. Och det visar tydligt att de verkligen ville behålla honom.
För han har ju också sagt att det verkar som att han vill ju verkligen stanna från början också, men men så där säger alla spelare, vet du, så det ska inte
ja, precis.
Inte övertolka. Men givet det här då, att vi har gått igenom dessa, ska jag säga, vad fanns det någon som överraskade i vanlig ordning då när det kom till Djurgården hockey?
Ja, alltså det finns det ju alltid. Jag tycker en sån som Simon Johansson verkligen klev fram och visade vägen här. superspännande back som förhoppningsvis ska kunna fylla Linus Hultströms roll här, kanske inte till 100%, men i alla fall ändå ta en tydlig roll i powerplay och vara en spelförande back. Så han tycker absolut var ett väldigt trevligt utropstecken som förtjänar lite mer uppmärksamhet. Sen är det klart att Lillfimpens intåg var ju väldigt häftigt att uppleva. Han kommer in och visar både spelsinne och samma go som sin farsa. Det är ju också en spelare som kommer bli väldigt intressant att följa.
Mm, vi måste ju nämna en som hade höga förväntningar på sig i form av Alexander Holst. Hur sammanfattar vi hans första säsong i SHL?
Jag tycker ändå att alltså, sett till förväntningarna så är det alltid svårt att placera en spelare, speciellt en ung spelare. Och han hade ju extremt höga förväntningar på sig. Med tanke på vilken hype det har blivit i media och sånt kring hans intåg i SHL. Men om man ser till hans målskörd exempelvis så var han ett mål ifrån att tangera målrekordet för U18-spelare i SHL som hålls av Marcus Näslund och Patrik Eriksson på 10 mål.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vilket ändå säger väldigt mycket om Holts förmåga att faktiskt hitta nätmaskorna. Sen hade han ju vissa matcher där han på något sätt föll... alltså backa tillbaka lite och kanske inte riktigt tog för sig på det sättet som man hade önskat, men med tanke på hur pass unga han är så tycker jag kanske inte att man kan kräva att en sån spelare kan ta den platsen så tidigt även om man har väldigt mycket talang. Men alltså sett över hela säsongen tycker jag verkligen att han visade vad han går för, det tycker jag.
Ja, vi kan väl nämna lite siffror. På 35 spelade matcher så gör han 9 mål och 7 assist alltså.
Och då måste man ju som sagt ha i beaktning att han var 17 år när han kom in och är 18 år nu. Så det är ju väldigt fina siffror. SHL är ju ändå en liga som håller hög nivå. Det råder inga tvivel om att han kommer bli en väldigt, väldigt bra spelare i framtiden och att han har allting som krävs för att gå hur långt som helst.
Vad behöver han utveckla då för att ta klivet till att faktiskt ta en större plats eller bli viktigare i Djurgården då?
Nej, men det handlar nog mer om just det där att skapa sig mer självförtroende med pucken och att på något sätt vara den där kanske mer. Alltså man på något sätt driver spelet själv. Att man är den där som allt spel utgår ifrån på något sätt. Känslan var väl nu mer att han klev in och gjorde de här individuella prestationerna väldigt bra. Men att han kanske ska bli ännu mer involverad i liksom helheten på något sätt. Och faktiskt gå in och ja, men, ta över anfallszonen på något sätt. Att vara den där dominerande offensiva kraften. Och det är klart att där finns det ändå några steg till att ta. Och jag tror absolut att han kommer nå dit inom en snar framtid. Men där finns det ändå lite kvar att ge.
Men givet allt detta då, vad landar vi om vi summerar säsongen liksom kontra förväntningar, krav till det faktiska resultatet då, även om slutspelet aldrig hann liras då?
Sagt, förväntningarna var ju väldigt höga från väldigt många med tanke på SM-finalen förra säsongen. Och det var ju många som gick ut och sa att Djurgården kommer slåss om SM-guld eller till och med ta SM-guldet. Och sett till de förväntningarna så tycker jag ändå att det är en godkänd säsong. Men kanske inte så mycket mer än så. Att man nådde väl kanske inte riktigt upp till det målet just. Att vara den här dominerande på sig maskinen. Men om man ser till tabelläget så var man ändå bara 4 poäng efter andra platsen. Och det, med tanke på hur jämn tabellen var, så känns det ändå ja, men det känns som ett okej resultat.
Okej resultat, vad är det, ett godkänt?
Det är ett godkänt, ja.
Det är ett godkänt.
Ja, det tycker jag ändå. Det är ett godkänt.
Ja. Vi bollar över till lite lyssnarfrågor här. Det har kommit in en del på Twitter. Vi ska se vart vi har dem. Här har vi en från Filip Rosenqvist. Gå gärna igenom hur kontraktsituationen i laget ser ut inför nästa säsong. Ja, vad har vi någon koll där? Nu har ju Djurgården hunnit förlänga en hel del. Det kan du få berätta mer om.
Ja, precis. Det som känns väldigt bra inför framtiden är att spelare som exempelvis Strandberg och Svedberg och nu Ågren har valt att kita på nytt och stanna kvar i klubben. Det är ju 3 väldigt, väldigt viktiga pjäser. Och det tycker jag verkligen sänder signaler om att Djurgården är att räkna med. Att spelare som ja, men exempelvis Strandberg som hade mycket anbud från andra klubbar ändå väljer att stanna i Stockholm. Så där känns det ju verkligen tryggt att ha den grunden. Sen finns det ju ändå en bra stomme sen tidigare med exempelvis Högström och Nilsson och spelare som jag tycker ändå Haga som har mycket i sig, även om man kanske inte riktigt kom till sin rätt den här säsongen alla gånger. Han hade bra perioder och mindre bra perioder, så känns det ändå bra att ha med honom framöver. Josefsson såklart som allt bygger kring mer eller mindre. Så generellt så känns det ju som att det finns en bra grund att stå på. Om vi ser till nyförvärven som kom in här med Armalis på målvaktssidan, så är han känns klockren som backup till Svedberg. Har fortfarande potential att ta kliv framåt, utvecklas och spara Svedberg och bli bättre, och Svedberg kan spara Armalis och bli bättre och studsa tillbaka efter en tyngre period här i Skellefteå. Ekberg som har värvats på backsidan känns väldigt spännande. Har ju varit väldigt bra i Malmö och känns relativt anonym, men sett till det han ändå har presterat så är det en spännande allroundback som jag tror Jon kommer att ha väldigt mycket nytta av. Sen har de även plockat in Linus Andersson på anfallssidan från Vita Hästen som har smält in en hel del mål i Hockeyallsvenskan. Och där snackas det redan om lite Emil Bremström vibbar sådär, men det är ju kanske lite väl att sätta den pressen på honom, men jag tror absolut att han kommer komma in och göra det bra och vara en spelare som funkar i Djurgårdens sätt att spela.
Mm. Och för ett par dagar sedan så kunde vi läsa i Aftonbladet, tror jag det var.
Mm.
Där Jocke Eriksson sa att till 99% så är det klart att Högström och Josefsson blir kvar.
Mm.
Högström är väl bekräftad nu i och med att hans klausul för utlandsspel löpte väl ut 30 april medan Josefsson har fram till 15 maj om jag inte missminner mig.
Mm, exakt.
Först och främst skulle jag vilja säga så, en sån som Josefsson som alltså ändå har, han har väl ändå cashat in helt okej i NHL. Han har ju spelat där ganska länge. Och jag tänker så här att i Europa, om det inte är KHL, nu har jag ingen koll på vart han kan ha fått anbud ifrån, men om det inte är KHL då, där de stora pengarna finns, hur stora skillnader snackar vi om i övriga Europa?
Alltså det finns ju ändå en signifikativ skillnad, så är det ju.
Vad talar vi om alltså? Vad skulle Josefsson kunna kräma ur i Europa?
Jag tror absolut att han skulle kunna kräma ut en 100 000 extra, det tror jag. Utan problem. Kanske till och med mer. Sen tjänar han ju bra i Djurgården också, absolut. Men det finns ju ändå mer pengar att hämta. Så är det ju. Och där har vi ju ändå ett tydligt problem inom svensk ishockey. Att det är väldigt många spelare som flyr till utlandet för att, eller flyr, de blir snarare värvade, handplockade. Och KL i sig har ju hur många miljoner som helst att pumpa in, men även ligor som NLA har ju absolut ekonomiska muskler.
Vilket land är vi då?
Schweiz.
Ja.
Så där finns det ju ändå absolut en större hacka att tjäna, så är det ju.
Men utgår vi från att han blir kvar i och med att Jocke, han har väl sagt det till Jocke att han har framtiden att vara kvar, så vi får väl lita på det helt enkelt.
Jo, nej, men det känns som att det är spikat. Jag tror inte att Jocke Eriksson skulle gå ut och säga det så pass tydligt och klart då. Och det känns ju extremt viktigt såklart att en spelare som Josefsson stannar, och även Högström också, även om jag nämnde innan att jag kanske inte tycker att Högström riktigt nådde upp till den nivån, så är han ändå en jätteviktig spelare för Djurgården.
Ja, men om vi då kopplar tillbaka till det vi diskuterade lite tidigare om att just det här med, har vi rätt idé, spelidé och hela den biten. När så pass många stannar och förlänger, då dödar det ju mina frågor lite, för det tyder väl ändå på att man håller med om att det är så här vi vill, vi ska spela.
Mm. Jo, men jag tycker Strandberg är ett väldigt bra exempel på hur Djurgården jobbar, att man plockar in en spelare från, han kom ju från Hockeyallsvenskan, och Jocke såg potentialen där, han fick komma in och sen så tog han för sig mer och mer, började hitta saker hos sig själv som man kanske inte riktigt har fått ut innan. Och så på något sätt bara blomma ut och bli den där spelaren som faktiskt för laget framåt. Och sen då landa i att faktiskt välja att stanna i Djurgården för att han inser att ja, men här finns det ändå någonting för mig att fortsätta utveckla. Och det finns möjlighet att faktiskt sikta mot det här guldet som alla pratar om. Och ja, men på något sätt hitta den tryggheten att ja, men det är ändå här jag ska spela min ishockey närmaste åren. Även om jag har anbud från annat håll. Så jag tycker Strandberg är ett väldigt tydligt exempel på mycket av det som Djurgården gör rätt. Och har gjort rätt senaste åren.
Mm. Och då min fråga. Vi har frågetecken på Berglund och Dick Axelsson. Vad tror du de tänker kring? Måste jag väl ändå säga att Djurgårdens liksom, lagbygge börjar väl ja, men mer eller mindre sätta sig ordentligt. Liksom. Mm.
Ja, det är ju två forwardsplatser kvar och eventuellt en backplats då. Och där skulle det kunna bli Jason Garrison eller en annan back. Jocke Eriksson har ju gått ut och sagt att han ska föra en dialog med Garrison efter sommaren här nu och se. Men om vi ser till anfallssidan där så är det klart att jag tror inte det finns någon som inte vill att det ska förlängas där med Berglund och Axelsson. Alla har ju gått ut och sagt att alltså både Jocke Eriksson och Robert Olsson och även Axelsson och Berglund själv har ju sagt att de vill stanna. Så det är ju det här ekonomiska världsläget att ta hänsyn till på något sätt. Och det är ju ingen som vet riktigt vad det här kommer landa i. Och det är klart, Jocke Eriksson är ju en klok man på det sättet att han följer ju verkligen situationen på nära håll. Det märks så. Han vill inte utsätta Djurgården för en situation som skulle innebära att man äventyrar ekonomin i för stor utsträckning. Så det är ju ett visst frågetecken kring Berglund och Axelsson. Även om jag tror att till slutändan faktiskt kommer lösa sig. Jag hoppas verkligen det.
Men om vi leker med tanken då att det löser sig. Mm. Då känns det som att Djurgården har... Jag menar så, det är väl i princip samma lag. Kanske till och med, ja, men i och med Adam Hallisin kanske lite bättre lag än föregående år, eller?
Ja, alltså det är lite både och. Jag tycker absolut att om de två kommer in så är jag mer än nöjd med laget. Och det finns en väldigt spännande mix i luften som kommer fram. Och det finns ändå spelare som har varit i Djurgården ett tag och som vet vad det handlar om. Och så finns det även den här spetsen. Men om man ser till backsidan så där känner jag nog att det är en del frågetecken. För att tappa en spelare som Linus Hultström, det är tufft alltså. Och även då Ole Alsing. Det är ju två alltså, spelare som verkligen har...
Är Alsing helt 100 då?
Alltså jag skulle väl säga att det är ju vad man måste utgå ifrån på något sätt. Han har ju själv sagt att nu är det ju fullt fokus på NHL och vad jag förstår det som, om det inte blir det så blir det AHL. Så jag kan inte tänka mig någonting annat. Sen så som sagt, man vet ju inte med tanke på världsläget hur det blir, men om det inte kommer spelas någon hockey på andra sidan pölen så är jag väldigt osäker på om det kommer spelas någon hockey här i Sverige. Så jag räknar inte med allting, det gör jag inte. Och när man ser till Hultström där så, som jag nämnde innan med Simon Johansson som ska kliva in och kanske försöka fylla hans roll, så är det ju ändå, det är ju tufft att göra det. Alltså Hultström har ju varit en spelare som verkligen har levererat offensivt under många år för Djurgården. Och det är nästan så har varit lätt att ta honom för givet på något sätt. Och det kommer nog märkas av nu att han faktiskt inte är kvar. Det är både mål och det är passningar och det är hans förmåga att både driva pucken och det här första passet och ja, men den mixen av goda egenskaper framåt. Det kommer nog svida att kanske inte ha dem.
Mm. Jag tänkte att vi har väl sagt det mesta om året som var och framtiden, va? Nu är ju tanken inte att vi ska höras i höst sen när det här förhoppningsvis har dragit igång, utan så fort vi hör någonting så tar vi upp den här tråden igen när vi har något datum att förhålla oss till och så vidare. Men vi ska runda av några Twitterfrågor igen. Vi har Frasse 73, nej den spar vi lite på, utan vi tar Västerortskille 1 som ställer frågan: vårat konstanta urusla spel i special teams tycker jag borde lyftas mer. Vinner många matcher på PP, på powerplay, boxplay, men Musse verkar ju inte kunna se problemet.
Ja,
det är lite kritik mot...
ja, det är hårda ord där. Alltså jag förstår ju grundtanken där, absolut. Så man ser till vad Djurgården presterar i powerplay och boxplay den här säsongen, så var det ju inte i linje alls med de topplagsambitionerna som man ändå har. Att man blir, i powerplay blir man nia med 19,35% och i boxplay blir man nia också totalt med 80%. Och det är ju absolut inte godkänt. Och jag har ju själv varit inne lite på det där kring varför det inte speciellt i powerplay stämmer. Om man ser till det spelarmaterialet som Djurgården har förfogat över med Berglund och Axelsson och Josefsson, och så är det egentligen obegripligt att man inte får ut mer av de spelarna. Och jag har varit inne lite på det här kring att man kanske ska försöka att vrida lite kring de här taktiska bitarna, som att Holtz och Berglund hamnar mer i skottposition i powerplay. Det har kanske inte riktigt känns klockrent med rollfördelningarna. Men det är ju helt klart ett återkommande problem. Om man ser till förra säsongen där, alltså jag vill ändå hävda att om Djurgården inte hade haft det boxplay de hade haft eller hade i finalserien där mot Frölunda, så hade det varit en helt annan match.
Ligger det lite sanning i att om Djurgården hade varit dåliga i boxplay så hade man vunnit mot Frölunda? Men nu var man totalt jävla värdelös.
Ja, precis. Ja, det finns olika nivåer där. Jo, men det är väl klart att det påverkar extremt mycket i tajta och jämna matcher. Att man har ett nästan till obefintligt spelinumerärt underläge. Det var ju nästan till som att det ringde direkt när en Djurgårdsspelare satte sig i utvisningsbåset.
Och jag menar, det här måste ju spelarna såklart vara medvetna om. Och det måste ju leda till att man tänker sig för ute på plan. Liksom att fan, jag kanske inte kan våga och göra den där lite halvsena tacklingen eller vad man nu gör. För att blir det boxplay, då ringer det.
Ja, men absolut. Jag tror självklart att sånt ger ringa på vattnet på något sätt. Och att det sätter sig psykologiskt hos spelarna. Det är helt
övertygad. Ja, det är helt övertygad. Ja, håller med.
Så det är klart att han är inne och nosar på, eller hen är inne och nosar på rätt saker där, med att special teams ändå är problematiskt, absolut.
Ja, men då är frågan då. Nu har det varit så här i ett par, tre år. Det känns som att det skiftar lite varannat år vad som är värst. Powerplay eller boxplay. Ibland prickar man bägge två. Men hur kommer det sig att man inte har kunnat justera det så att man får någon effekt, med tanke på att det är en så pass viktig del av hockeyn? För jag menar, boxplay och powerplay, det får du ju flera gånger per match.
Ja, det där är svårt att säga, men jag tycker också att det där har gått i våge för Djurgårdens del. Man ser till powerplay när Josefsson klev in där och Bemström exempelvis, och allting bara på något sätt stämde och Bemström bommade in alltså hur många mål som helst till powerplay, så var Djurgården i topp där. Och sen var det något som hände att man bara tappade hela det flowet. Och det är sådana saker, det är det som gör hockeyn komplicerad på något sätt, att man inte riktigt kan fånga in de där nyanserna, alltså när det skiftar och när det inte fungerar, när det inte riktigt stämmer. Och det kan ju göra med att motspelare börjar läsa av taktiken bättre. Alltså att det är sådana små grejer som gör det. Men generellt så har ju Djurgården haft, speciellt i powerplay har det varit alldeles för lågt pucktempo exempelvis. Och det känns som att det är ju verkligen, det är ju standard i ett PP att se till att ha ett högt pucktempo. Att se till att man hela tiden skiftar position, att man på något sätt vrider upp tempot. Och när sånt inte ens stämmer, Det är klart man börjar fundera på vad det är som gör att det bara låser sig.
Ja, för uppenbarligen är det ju svårt. För jag kan ju inte i min vildaste fantasi tro att man inte har försökt göra någonting. åt det.
Nej, nej, nej. Så, nej alltså det är ju, har ju framgått i många sammanhang att det har tränats extra på special teams. Och det har varit väldigt tydligt att ändå både spelare och ledare har förstått att det måste till en förändring. Men det är ju ändå som att det inte riktigt stämmer i slutändan. Och det är klart oroväckande när man har, som jag var inne på tidigare, spelartyper som Berglund och Josefsson och Axelsson, att det inte snarare ringer hela tiden. För det känns som att den skickligheten som man sitter på, man måste verkligen få ut mer av det.
Ja, jag håller med. Vi tar Frasse undersök 73s fråga här då. Den här kan väl nästan få runda av hela det här avsnittet, tänker jag. Vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra? Utropstecken såväl som positiva som negativa. Och då tänker jag att vi tolkar frågan som generell och kanske även på individnivå.
Mm. Alltså om vi ser till det lagmässiga, det positiva, så är det klart att 16 raka hemmavinster, det är ju där man, det är där jag kommer verkligen ta med mig från den här säsongen, att få uppleva det här rekordet och med den stämning som var kring hemmamatcher och ja, med verkligen lagets förmåga att verkligen bara, alltså de slog ju alla lag under den sviten, och det är ju mäkta imponerande verkligen. Sen tycker jag även att inledningen av säsongen kan ju vara värd att lyfta, att man tog 3 raka vinster eftersom det är ändå den bästa inledningen i modern tid. Lätt att glömma bort efter en lång grundserie. Sen så tycker jag även att spelet under 2020 måste ju absolut lyftas fram, att man vann 8 raka matcher. Sen tycker jag även vi ska slå ett slag för retrotröjan de spelar emot Brynäs. Den får de väldigt gärna plocka fram igen. Negativt så förlustsviten på 6 raka matcher. Då var det ju riktigt tungt att följa Djurgården. Det var inte mycket som stämde i spelet överhuvudtaget. Alla skador som känns som ett... Som en skiva som bara...
Ja, den är lite återkommande, liksom, va? Det är lite, ja, Djurgården i ett nötskal.
Ja, det börjar bli frustrerande, absolut. För det är klart att det påverkar ju, även om både spelare och ledare vill hävda att saker inte ska påverkas av skador, så är det klart att när man saknar tongivande spelare som Josefsson och Alsing som gick sönder här på slutet, och Hedman var ju också borta, och det var ju under en match där när de faktiskt vann mot Skellefteå strax innan nyår, tror jag det var, där Jensen, Garrison, Goter, Holtz, Strandberg, Valli Valterholm och Ågren var skadade, och Pettersson, Berglund och Greve klev av matchen. Så det är klart att hela den, alltså skadecirkusen är ju, ja, den är ju minst sagt problematisk, och det har ju snackats kring det här med träningsupplägg och sånt, men det är ju också otur i det där, alltså att Josefsson, hans skada till exempel, det var ju bara maximal otur.
Ja, det sen, spelar ingen roll vilket träningsupplägg du har haft. Nej. Det där kommer du inte ifrån.
Nej, och att det händer så tidigt på säsongen sen att han är borta så länge. Alltså det, man tror ju knappt att det är sant. Men det är klart att Robert Olsson sa ju där efter säsongen att han har ju kanske inte riktigt tyckt att den här säsongen har varit så jäkla rolig. På grund av alla skador och även avstängningar också. Och att det hela tiden har känts som att det har varit ett pusslande, och att man inte har fått den här tryggheten i att kunna köra samma kedjor och andas ut i det där, att låta det ta lite tid, utan att man hela tiden har varit tvungen att pussla om i kedjekonstellationerna. Så det är klart att det är ju en, ja, det är ett problem, helt klart, och det är bara att hålla tummarna att alla håller sig hela till nästa säsong här, så Djurgården kan få lite mer trygghet att bygga kring. För det är klart det påverkar mer än man kanske vill erkänna som lag utåt då.
Ja, självklart, självklart.
Mm. Sen är det klart spelar på bortaplan, det, som vi var inne på tidigare också, det var ju inte speciellt roande, och där har Djurgården helt klart saker och ting att skruva på. Och sen sak special teams då, som vi nämnde innan här. Om vi ser till spelare så tycker jag att vi nämnde ju förut, men några spelare, men jag tycker att Henrik Eriksson, han borde ju lyftas oftare i sådana här sammanhang. Jag tycker han gör en av sina bästa säsonger någonsin. Otroligt nyttig. Har verkligen en hög lägsta nivå. Han har ju verkligen visat framfötterna och känns tryggt att ha en sån lirare i laget som verkligen för den här Djurgårdsandan vidare.
Mm. Bra avrundning. Vi kan väl kasta ut en uppmaning om att folk får komma med lite feedback på det här. Vad tycker ni om detta? Vad kan vi tänka på? Vad behöver bli bättre? Vad var jävligt bra? Och hela den biten. Det kanske jag, mitt okunnande kring hockeyn som är det stora problemet. Men det får ni försöka leva med. Det är ändå Anton som ska vara fokus. Jag får väl fylla i med lite dumma frågor ibland. Eller då. Men hör av er så hoppas vi att vi fortsätter med det här. Eller hur, Anton?
Absolut.
Är det något mer du vill tillägga eller ska vi ge oss för denna gång?
Nej, alltså, jag tycker bara det är skitkul att få vara med och se fram emot fler avsnitt.
Ja, samma här. Och jag hoppas att ni också gör det. Som sagt, hör av er till oss via våra sociala medier, så tar vi mer än gärna emot all form av respons. Gott som ont. Så säger vi så länge. Tack för att du tog tid, Anton.
Ja, tack så mycket själv.
Hej så länge.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.